Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den stående ovationen i Maple Leaf Gardens 1976 i svensk idrottshistoria. Han var den som banade vägen för europeer till National Hockey League. Det blev totalt 17 säsonger i världens bästa och hårdaste hockeyliga. I Holmgren möter avsnitt 167 Börje Salming, The King. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Börje Salming, god lyssning. Salming, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset. Hur är din relation till fotboll, soccer?
Ja, det är väl det.
Ja, har du bra relation? Var det mycket fotboll uppe i Kiruna?
Ja, det kan vara fotboll, ja. Men det hade ju inget gräs.
Nej.
Det var inget gräs, det som man gjorde, man skrapade mycket och mycket så här på knylarna och knäna. Och så var jag målvakt också, slänga sig. Det var inte det mjukaste.
Du var målvakt i fotbollen? Mm. Du älskade att täcka bollar och puckar?
Antagligen. Jag tror man gjorde allting där. Man gjorde allting. Men det var ju det här matt och järv i idrottsplatser. Där kunde man spela tennis. Allting. Så det enda som inte var där var ju handbollen som jag sprang fram och tillbaka. Och jag liksom måste träna och så här. Så jag älskade all idrott.
Ja. Men var det framförallt bollsporter?
Ja, bollsporter var det ju liksom. Handbollen var ju grymt kul alltså, att spela. Där var ju också målvakt. Men jag spelade i, vad blev det nu? Juniorlaget så spelade jag, då var jag reservkeeper. Och sen när jag spelade i pojklaget, då spelade jag ut det. Så det var lite kul faktiskt.
Favoritlag i England, i Premier League?
Det finns bara ett, Manchester United.
Var det före eller efter Zlatan?
Före. Långt.
Var det från Bob George Bests tid eller?
Nej, men det var ju många bra spelare där också som spelade där också. Ja, det var grymt bra lag.
Hur är du som tippare? Är du duktig på att tippa matcher?
Nej, så där. Ja. Jag tippade faktiskt nu när Kiruna hade en derby här uppe. Nu tippade 2-1 till Kiruna. Jag var där.
Tippar du fotboll också?
Nej, inte så mycket nu. Förut gjorde jag mer. Ja. Men nu händer det ibland att jag köper färdiga sådana där system.
Om du skulle tippa någon gång själv så är det alltid kryss i match 13, Börje. Nej. Alltid kryss i match 13.
Är det så? Ja. Fan också, man är för dålig på sånt där nu.
Anders Börje Salming, född den 17 april 1951 i byn Salmi i Jukkasjärvi församling i Norrbottens län. Hej Börje.
Hej.
Var tacksam med att du tog dig tid.
Ja, tack.
Ja, jag har ju intervjuat nu i podden Tommy Bergman, Håkan Loob, Mats Näslund, alla islanders svenskar som vann, och Virus Lindberg som du hade i Kanada Cup. Men inte Börje Salming. Det kändes liksom inte riktigt komplett om man inte har Börje Salming. Kan du förstå det?
Nej, det vet jag inte. Det är du som säger att du måste stå på det. Men jag måste säga en sak. För att jag vet att kirunaborna kanske tycker, liksom, de vet var jag är född någonstans. Jag är inte född i Salmi.
Nej.
Utan min pappa var född där. Jag född i Kiruna.
Du född i Kiruna. Du kommer från byn Salmi. Ja, det är viktigt. Ja, det ska vi rätta till här. Det är bra.
Det var
bra.
Annars var det jättebra.
Ja, det var bra. Det var bra. Ja, men då har vi rättat till det. Håller du matchvikten? Du ser ju väldigt fräsch ut.
Ja, men jag håller igång. Jag tränar som tusen. Jag tränar 3-4 gånger i veckan. Så vi brukar hålla igång med olika saker. Spelar tennis måndag. Kör på ett som heter X4. Som heter negativ träning tisdag, torsdag. Och så cyklar jag på onsdag. Och då kör jag eventuellt en gång till i helgen. När jag tränar med min fru då. Så ska bli polis. Och hon
Ja, men hårfrisörska förut, va?
Ja, ja. Men nu ska hon bli polis.
Ja, ja, hon har ju, du har ju lite hår att klippa till skillnad från en annan.
Ja, eller än så länge. Man vet aldrig när det ramlar.
Och sen har du lämnat Vaxholm och blivit på Gärdet.
Ja, det ser bra.
Hur trivs du i
stan? Jag trivs jättebra faktiskt. Jag trodde faktiskt inte det. Men jag tyckte att man måste ju förändra sig, man kan inte bo kvar. Vi hade ju bott där på senaste stället. I Axel har man ju bott i över 20 år. Men sen då på Karlsund där i 10 år. Och så var det mycket, mycket gräs och allt sånt där. Det var alltid en massa måste. Så jag tänkte, nej, nu får det räcka. Nu flyttar jag in till stan. Och jag trivs jättebra.
Ja, vi sitter på ditt favoritfik här på Sturekatten på Riddargatan. Fixade till och med så vi fick ett eget rum här.
Ja, det är faktiskt, jag brukar faktiskt träffa journalister och sånt här. För det är så jävla, det är så skönt här.
Ja.
Långt och fint och bra fika och gammalt, riktigt fint. Alltså, hit ska man komma och bara fika och må bra.
Hur får du annars dagarna gå nu för tiden? Var, liksom, hur kan en typisk vecka se ut för Börje Salming?
Ja, men det är mycket. Jag har mycket spridda skurar. Det är lite jobbigt, till exempel imorgon ska jag åka ner till Borås och där är ett event där med Salming Sport. Och med alla produkter då i butiken och där hela dagen då ska vi vara där och greja och ja, en massa saker som ska göras där. Men det är sådana grejer som jag gör nu och sen inviger, jag är med, jag har sålt en del av varumärket. Så nu är jag med bara på det roliga, så jag åker och inviger olika saker och så här och hjälper till så. Och det tycker jag är jätteskönt. När jag fyllde 65 tänkte jag, nu får det räcka. För jag har hållit på i 26 år och höll på med varumärken. Så tyckte jag, men nu säljer jag lite grann, tar hem lite grann också. Man vet aldrig vad världen bjuder på. Så det känns bra.
Du har alltid sista ordet, jag förstår, när det gäller kollektioner och liknande. Eller
ja,
hur?
Ja, jag har haft det. Ja. Men nu så, de är så pass duktiga. De vet exakt vad det är frågan om.
När förstod du att ditt varumärke var så starkt? När insåg du att, oj.
Jag vet inte om jag insett det, utan det är mer att man har, jag har haft den visionen att ska vi ha några bra grejer, då ska det vara liksom, det ska vara bra passform, det ska vara bra liksom tyger, det ska vara, allting ska vara perfekt. Liksom. Sen kan man ju göra något fel, det kan bli lite fel liksom, vi människor kan ju göra fel ibland. Men vi har riktigt, riktigt bra grejer.
Ja,
men det kan skryta om det.
Och varumärket, jag menar, annars det är inte lätt att komma igenom den där, i den här djungeln.
Nej, det finns hur mycket som helst. Ja. Tänk bara underkläderna, så vi började, jag började med det 91.
Ja, hur kom du på kalsonger av allting?
Nej, men det var inte jag som startade det. Jag hade ju lite grann min advokat i Kanada då. Han sa alltså att börja, nu snart ska du sluta spela hockey. Så nu måste du hitta på honom, måste ha någonting att göra. För efter hockey, ingen som kommer känna igen det, ingenting. Så han tog värsta scenariet. Så gick jag, var intresserad av kläder och sådär tyckte jag. Och så där. Jag tittade lite grann, jag var ute de sista åren i, överallt man var i butiker och tittade. Vad ska man göra med något? Men sen kom jag hem och då var det ett företag som heter Drömfabriken som inte finns än idag tror jag. Men de kom fram eller ville ha, ringde mig och sa att vi ska göra underkläder. I Salmina. Va? Så jag. Vad bra. Jo, så det ska vi göra så. Så okej. Så vi tog ett möte i alla fall. Jag var lite sådär. Ja. Och sen bara vart det så. Och då, det var jag ville ha fram. Jag sa, vi ska inte ha, för då var det så mycket färger på alla olika underkläder och sånt. Så vi ska ha tre färger. Svart, vitt och grått. Och det var det vi körde på. Och det var succé. Det var riktigt, riktigt bra.
Har du som kände att nej, det ska vara svart, vitt och grått?
Det var jag som ville ha. Jag ville inte ha en massa färger. Jag tyckte liksom det var för kladdigt, tyckte jag. Men idag är det ju hur mycket färger som helst igen. Så nu har jag fått ge vika det. Men det var första 3-4 åren. Och det var ju fantastiskt. Vi sålde slut innan jul. Så vi fick flyga hem, det var dyrt, men vi var tvungna att flyga hem så de fick till julklapparna. Så det var jäkligt skoj.
Men du, jag vet att det, alltså när du slutade, som sagt, varumärket var ju, och du som person var ju, ja, högvilt. Hur visste du vad du skulle välja och inte välja? Och du fick dina smällar också, i resebyråbranschen. Var du blev, hur har du lärt dig att liksom lita på folk och så?
Jag har haft en bra rådgivare. Ja. Och det är det. Han heter Peter Öster. Och jag har haft han som bollplank. Och det är han som har hjälpt mig liksom fort. För det har varit jättemånga som har velat vara liksom med i Salming, varumärket. De ville göra hit och dit och hit och dit. Så här, va? Men han hjälpte mig jättemycket. Och det var jätteskönt att ha någon sån. Och sen också att när man hittar en producent eller någon som ska göra grejer, så måste man kolla upp dem, man måste se vad har de med en plan. Så det går inte bara att göra Salming bara liksom en produkt, utan att veta att hur man gör det och man har pengar bakom sig också.
Ja. Så då har du lärt dig på vägen, för du hade det här resebolaget, det var ju inte så roligt.
Nej, och det var ju före innan varumärket kom upp, så det var ju bara
liksom. Hade lite krogar, det har väl nästan de flesta gamla hockeyspelare i för sig.
och då hade vi, importerade vi ju öl från Kanada också, som ett upper Kanada-lager. Det var faktiskt gick rätt bra, men det var lite för dyrt på den tiden. Idag då var det bra.
Du vill lyssna på ditt sommarprat igen nu när jag skulle träffa dig, och det är ju jättebra. Alltså, det som kommer från hjärtat når hjärtat. Du börjar med att säga, min pappa Erland dog när jag var 5 år. Jag menar, där har du ju fångat, där är publiken fast, va?
Ja, man hoppas ju det. Man vill ju inte gå igenom något sånt egentligen när man är 5 år. Men det enda som man kan, när jag var 5 år, man förstod inte så mycket egentligen. Jag tror min bror istället, han var ju 3,5 år, Stigge. Han förstod nog mer vad som hände där.
En gruvolycka ska vi säga också, han jobbade i gruvan.
Gruvolycka, det var ju tragiskt. Så han dog ju på några sekunder. Hans medarbetare stod ju bredvid när han skulle skrapa någon transportband där och fastna i, vad heter det, i...
Armen
liksom. Ja, någonting. Han får ju med bara som en pang sådär. Och det var över. Innan han tryckade på nödstoppet så var det färdigt. Han dog direkt. Han slog i tinningen och krossade tinningen.
Minns du det där? Alltså, du var 5 år. Minns du känslan liksom när någon tar pappa är död?
Nej, jag tror inte jag gör det. Det är mer, tror jag, mamma som har berättat också. Men visst finns det kvar det där. Jag vet att pappas kista var då, på den tiden så tog man ju hem kistan, var på våran gård och stod där och alla fick komma dit och säga farväl och där, och sen naturligtvis på kyrkan också. Men det var väldigt konstigt att liksom pappa min ligger där liksom. Men ändå så tror jag man inte förstod riktigt liksom vad döden var liksom när man var 5 år. Så visst, men det var ju tragiskt.
Och mamma, hon ville inte att ni skulle jobba i gruvan.
Nej, det förstår jag. Nej, det var en sån, ni ska inte under jord, sa hon. Ni får inte jobba under jord. Och det har vi inte gjort heller. Så.
Men annars, om det inte hade hänt, hade det kunnat blivit så att du gick ner till gruvan och att det hade blivit att det var så generationer efter generationer?
Jo, men det är ju det. Det är ju där man liksom, det är därför Kiruna finns där, för gruvan. Jag menar, skulle de lägga ner det så då vet det tusan om det fanns så mycket att göra där uppe. För det är tur att de har gruvan där uppe.
Och du tog din tillflykt till ishallen, läste jag. Ja. Det är alltså 6 år, började hänga där nere.
Men det var ju Mattuär vid idrottsplats där. Liksom. De hade ju allting där. De hade ju, på vintern så var det fotbollsplan, där borde de ju upp. Och där kunde man ju åka skridskor hur mycket dag och natt. Ja. Och sen hade vi våran hall där som var, jag tror var en av de första hockeyhallarna i Sverige.
Ja.
Och den fick man ju inte vara så mycket i. Ja. Men på uteplan fick man ju vara mycket som helst. Och jag vet att när jag fyllde vid 6-årsåldern så fick jag brorsans gamla skridskor som var 3,5 men för stort typ. Men jag var hur glad som helst. Då fick jag börja åka skridskor, för mamma hade inte så mycket pengar. Hon hade inte råd att köpa någon skridskor av mig. Så där hängde man hela tiden, och där man fick alla trasiga klubbor och limma och allting sånt där. Och det gick ju bra som helst.
Vad betyder, eller har Stig Salming, brorsan, betydt för dig?
Ja, det är nu man först förstår liksom hur mycket han betydde för en, att man inte hade någon pappa där, utan man såg ju upp till han. Jag följde ju hans spår ända liksom när han började pojklaget vid 8-årsåldern. Det var jag att titta på när han tränade inne i hallen och allt det där, och hela vägen så det ville jag bli naturligtvis likadan. Så kom jag upp i pojklaget, då var han i juniorlaget och hela vägen där, och så kom han i A-laget. Ja, men då ville jag vara där naturligtvis. och fick spela med ett halvår också i A-laget. Så, som du, innan han åkte ner till Brynäs 68. Så. Och sen kom jag 2 år efter det. Så jag följde med hela vägen till...
Han var ganska tuff mot dig, har jag läst och förstått.
Ja, men storebror, visst. Och man var väl som man var själv också. Man var väl inte Guds bästa barn heller. Så det är klart att man fick... Sen hörde väl av han ibland, vilket var... Jag tror riktigt bra. Han, men det är klart ibland kanske att spöa mig lite för mycket. Men det var väl bara bra.
Hur var det som lillebror? Var du jobbig lillebror?
Ja, det var säkert. Jag hängde ju på han naturligtvis. Man hängde ju efter han, och det är klart när han började ha tjejer och sånt. Det var så roligt för han inte.
Jag tänkte på en historia som jag läste. Där han hade ni delade rum. Han hade tjej på rummet och så låste han dörren. Och då kom du banka med en yxa på dörren.
Ja, det är sjukt alltså. Jag var så jävla arg. Han sa bara, nej, nu kommer inte in. Men fan, det är mitt rum, nej. Nej, han bara, och jag bara bankade till slut så jag kunde hämta yxan i källaren. Så gick jag upp och bara slog på mig. Det var inte mamma hemma. Så när hon kom hemma, det var ett stort hål i dörren. Ja, det var lite galet.
Men du flyttade ifrån mamma och Stig ett tag, va?
Nej,
det gjorde inte flytt. Men mormor och morfar var det mycket hos, eller farmor och farfar, hur var det där?
Ja, men vi, när pappa dog då, så då åkte jag ner till min mormor och morfar.
Mormor och morfar,
ja. Så jag var därför, mamma hann ju inte med, hon skulle jobba och jag var liten och hade inte börjat skolan. Ja, det var därför.
Var ni utanför Boden någonstans?
Eller var det? Ja, det var Mörjek.
Ja, just det.
Så jag var mycket där. Och vilket var jättetrevligt, det var jättegulliga, de tog hand om mig så mycket så... Men så också får vi också hos farmor och farfar i Salmiby då, där så var pappa var född då, och det var fantastiskt. Det har vi fortfarande kvar den gården.
Du har inga planer att flytta dit då?
Nej, det är lite på kallt, det är inget, men det, vad som är bra med det är att just idag också inga telefoner fungerar. Och det, men när man kommer dit så stänger man av och säger man, nu är jag borta en vecka eller två. Nu är jag borta. Och det vet de. De vet var man är någonstans. Och det är så skönt för slippa allt det.
Nu pingar de på Sturekatten här. Inte på oss, hoppas jag. Hur var du i skolan, Börje? Jag har förstått så var du inte så där jätteengagerad. Men hur var du i plugget?
Nu var man var väl ingen sån där som liksom gav 100% naturligtvis. Vilket man skulle kanske ha gjort. Men det var mycket hockey. Man tänkte aldrig så fort man sprang från skolan. Så var det direkt till hockeyplan. Då sa man grabbarna, ja, vi möts där. Ja, och där och där och där. Ja, och där. Och sen spelade man ju på rasterna. Man spelade ju landhockey på rasterna. Alltså det var ett jäkla liv. Och sommaren så spelade man ju fotboll på rasterna.
Satt du på lektionerna ibland och funderade på, den här dragningen ska jag göra nu när vi spelar landhockey på rasten? Eller
hur? Ja, det var väl det man tänkte på. Men visst, jag hängde ju med. Man fick ju godkänt. Men det är klart, mamma var ju lite bedrövad ibland när man inte, man var för, som jag kommer ihåg att jag fick komma hem efter ett år, man skulle ju A i uppförande eller uppförande ordning, och jag kom hem med C. Och då vet man ju att man kanske inte hade varit Guds bästa barn i skolan.
Var du snackar du mycket eller var du busig eller vad?
Nej, vi busade mycket. Jag kommer ihåg när vi hade när man var lite äldre så hade vi, matbespisning
eller?
Ja, just ja. Nej, men och då var man busig man ju som fanns. Ja. Men då hade de en sån här rum där man liksom, för om det skulle bli krig, så vad heter det, sån här...
Skyddsrum.
Ja. Och där var ju sån här stålrum. Ja. Vi kastade de in den. Där fick man vara ett tag på att lugna ner sig. Det glömmer man aldrig heller. Det var inte så roligt heller.
Så var det var hetlevrad alltså?
Ja, nej, men det var man busade mycket.
Det är favoritämnen då, om man bortser från idrotten och gymnastik som det kanske hette då. Vad gillade du mest i skolan? Vilka ämnen?
Nej, gymnastik.
Det var det.
Nej, men det är klart, det var roligt naturligtvis också. Men jag tror jag gillar geografi och sånt. Jag har alltid varit intresserad av. Och matte. Sen de här kemi och fysik, det var liksom krångligt tycker jag.
Ja.
Eller man har kanske inte hade intresse för det, det var väl därför. Ja.
Vad hade du för att mena på den tiden... Proffs, det fick man ju inte säga, men proffs visste inte svenskarna vad det var för någonting. Ja, vad hade du för plan? Hade du några planer? Levde du för dagen bara?
Nej, det här är också sånt som jag har tänkt på efteråt. Och den frågan. Jag hade aldrig någon liksom. Det väl enda som jag hade kanske det var när jag kom med A-laget samtidigt som Sigge då. Och sen flyttade han till Brynäs och såg att han spelade i... Det är klart man visste elitserien, men det heter ju allsvenskan då. Men att man ville kanske komma dit och spela, speciellt när brorsan hade åkt ner. Det är klart man ville göra likadant. Men då hade jag kommit med A-lag i Kiruna. Så jag var ju liksom full fart där. Plus att jag kom i juniorlandslaget som hade spelat över pucken året innan. Och så kom jag i juniorlandslaget. Så jag hann aldrig tänka på det där egentligen. Utan det bara, det bara föll på liksom, pang, och så var man, var jag Brynäs liksom, så det, det gick så fort.
Var kommer det här drivet ifrån? För det är ju ett enormt driv du har. Kan du förklara för oss vanliga dödliga vad det är för någonting?
Jag tror det här drivet är att man, jag tror inte, jag fick all, liksom, jag vet att jag fått ett par benskydd i julklapp en gång, och det enda liksom, vad heter det, hockeyprylan som jag har fått någonsin liksom hemifrån. Och jag, och det med, och det har jag, det var ingenting mot mamma, utan hon hade inte råd. Men jag fixade, det drivet var med att man fick, jag hängde där nere och fick vara med hängde och hjälpte materialen och gissa klubbor och hem. Och så fick jag grejer. Och de, det var så roligt att få de grejerna från A-laget och de som att spela, och så limmar man ihop dem. Och, ja, men bara det drivet tror jag blev att man ville bli precis som de andra var.
Ja, det är ju bra för dagens ungdomar att kanske höra det, för att jag vet inte hur bekymrad du är över utvecklingen i ishockey. För idag är det ju inte, det är ju inte en hockey är ju en, det är ju en tuff sport, det vet ju du om inte annat. Men idag så är känslan är att det är, ja, det är en medelklasssport. Alltså nu arbetarungarna har inte råd alla gånger. Hur ser du på den utvecklingen?
Ja,
framförallt i storstäderna.
Ja, det är ju taget i storstäderna. Alltså, det finns inte plats heller liksom, för alla att spela och träna så mycket man kan. Va? Och det är ju tråkigt, för det kunde jag göra som tur, alltså bodde nära, kunde springa direkt ner till skolan och träna och allting sånt där. Men jag tror mitt driv också var, liksom, man var ensam mycket också, för brorsan hade ju sitt fyr. Så han tränade med juniorlag och sen strax, då fick man sköta sig själv. Och jag vet ju att min farfar också, när man var i Salmi, där
han var en tuffing.
Ja, var en tuffing. Han var en tuffing, och han var en grym gubbe liksom. Men han sa liksom, om man gråtade eller man var ensam eller något sånt där, det var bara, inget sånt inte. Det ska inte gråta så här. Och den vägen tror man har tagit med sig, för att jag vill inte visa någon, liksom man fick en smäll i, om man hade slagits med någon eller vad som helst. Visa aldrig någon, utan jag gick åt sidan. Och så man körde själv, liksom, man var hård på någon vänster på något sätt.
Du berättade också i sommarpratet någon gång när ni suttit till familjen, någon av farbröderna har sagt, vet ni vad som hände?
Ja.
När du var nio och började kissa i sängen. Alltså du beskrev det så bra, hur liksom förnedrad du kände dig.
Ja, det var fruktansvärt liksom hur man kände sig. Jag var ju bara 7-8 år då, och jag var ju sängvätare. Och liksom det var ju, när man gick och la sig, så var bara det att gå och lägga sig, vet jag, hoppas man inte kissa på sig på natten när man inte visste liksom varför. Men så visste jag att jag gjorde det också. Det där var så jävla hemskt egentligen. För när man kom tillbaka så visste man ju det. Och så såg man, vet du, när madrassen hängde ute på tork. Och det visste man ju. Det gick man ju. Man tänkte inte, sa ingenting om någon. Men så säger han, alla käkar lunch. Alltså det var så, det var fruktansvärt tycker jag. Liksom. Då sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Så jag åker på vindan och så packar min rygg och ska hem. Men som tur var så kom min faster och sa, men Börje, liksom, du ska inte, jag har pratat med han, så det får man inte göra. Nej. Och det var ju tur det, annars jag hade ju inte kommit hem ändå.
Nej, det var ju mitt, det var ju Salmi, det var ju...
Ja, jag mitt ute i bussen, så man kommer ju inte hem liksom, man måste ju ha en båt och allt möjligt så här. Så. Nej, så det är sånt som hände, men jag tror de var uppvuxna sådär, och det skulle inte vara något, liksom, man kanske var, men det var, så där gör man i alla fall, det har inte jag tänkt på att någon skulle göra sådär inför alla andra.
Men alltså, när man sitter så här med dig, så du lever, det är mycket känslor och sådär, men du beskrevs ju ändå som den här tuffa känslan, visa ingenting, smärta, gå emot det, och även på isen, utanför isen sådär under många, många år. Hur kände liksom, var det, för du hade ju känslorna, fanns ju där inom fortfarande, men liksom började ska vara på det här sättet.
Nej, men det är väl lite annat, och likadant när man kom där borta också. Man visar ju inte känslorna heller där också. Fick jag en propp på isen också, om man inte var, så man inte kom av. Ja, så visar man inte. I båset så vek man ihop, så försökte liksom få tillbaka allting. Så här. Men man skulle inte visa någon att det här var ingenting. Eller hade man liksom i slagsmål, fick man liksom, nej, det var ingenting, fast det kanske gjorde jävligt ont. Men och det, jag vet inte var det kom ifrån, men det var skönt samtidigt att liksom visa att nej, du kan ju göra vad fan du vill, men det, jag kommer inte att vika mig.
Men just när du kastar dig framför dig, kan du njuta av den där smärtan, eller vad det som händer, så det, eller är det bara instinkt, eller vad? Berätta, Börje.
Jag tror jag fick en liten kick av det faktiskt. Man vill ju inte att det ska göra ont, men när det gjorde ont, när man fick en på knölan och man drog åt skridskorna ännu hårdare för att han skulle svälla upp, och så stod man stampa ner och stampa igång honom och så ut och körde bara. Så försvann det. Det är klart efteråt så, efter matchen så var det, gjorde det ont som tusen, men då fick man is på dem alltså. Så nej men det drivkraft, jag vet att Thomas Sandlin sa någonting någon gång liksom när jag var i Brynäs också, han var ju tränare i Brynäs. Han sa att han, någonting precis som du frågade om, att ja, men han gillar att det gjorde ont. Och något så, på ett sätt så var det liksom att jag gick igång.
Ja.
På det. Och om man props så gick jag igång för att jag skulle göra ännu mer tillbaks. Eller visst, ja, det var nog jävla märkligt.
Och så bara vara målvakt va? I de här andra sporterna också. Goalkeepers are crazy heter det va? I alla sporter. Men alltså,
nej, och jag brydde mig inte. Jag var brutal mot mig själv. Jag brydde mig inte om jag täckte med huvudet. Liksom. Många gånger så när målvakten var borta, jag slängde mig med huvudet.
Ja.
Det spelade ingen roll om jag tog med huvudet.
Var du aldrig rädd?
Ingenting, man sydde ju bara på så var man ute igen. Det var ingen liksom att man skulle gå liksom och sätta sig när jag nu får inte spela någon mer. Nej, men då ute igen, man sydde ihop det och så ute igen. Och det var ingen, det var ju bara som det var. Ibland så kom det jävla massa omgångar, man åkte på hur mycket som helst med och sydde här till höger och vänster och sen var det lugnt ett tag tyckte man liksom, jag vet inte vad.
Nej.
Ja, du blir reflekterande efteråt alltså.
Nej. Men jag älskade vad jag tyckte det var roligt också, jobba för laget. Det är det som var så roligt, att få vinna. Och liksom när man det här slänga sig framför skottet, det var ingenting som jag liksom träna på eller det kom instinkt liksom, bara att jag ville vinna och ville hjälpa laget, och för mig spelar det ingen roll om jag gjorde mål eller ingenting liksom. Och jag tror att därför, när vi pratade om den här standing ovation som jag fick, jag har ju fått känt nu efteråt att det är klart, det var det de ville visa mig. För att jag gav allting för laget, och det har jag förstått efteråt att de tyckte det var så roligt. Och precis som någon sa där, Börje, han är mer kanadensarna än kanadensarna själv. Det var jättebra, det ska man vara lite sålt över.
Farmer boy från Alberta eller någonting, men det är precis det. Jag har haft förmånen att vara på väldigt många Stanley Cup-finaler, och jag har arbetat faktiskt med alla Stanley Cup-finaler sedan 1993. Och när jag kommer börja över dit och träffar till och med Don Cherry som vet, han är lite galen kommentator nu, och Barry Melrose och så även spelare, att how is Burry doing? How is Burry doing? How is Burry doing? Du har ju verkligen alltså det. Det är Börje.
Det är kul att höra det liksom. Ja. Bosson Broens också, Don Cherry, han var tränare.
Ja.
Han var ju liksom... man visste att han liksom ville få dit den på det
här. Jag tittade på lite YouTube-bilder för att få rätt känsla när jag träffade dig hemma nu. Och det var ju... Alltså det är tuffa tag alltså.
Ja,
det
hände mycket då. Det var så brutalt på den tiden.
Ja.
Idag tycker jag det är bättre hockey. Man är starkare nu. Man är bättre kanske tränade. Det är bättre hockey nu. Men då var det så många galningar som var där som kanske inte skulle spela, som aldrig hade haft en plats i dagens läge.
Nej, du kom ju över den tiden när slagskämparna var ju, alltså det var ju Legio, Philadelphia Flyers som blev mästare två år i rad där på 70-talet med Broad Street Bullies, Bobby Clark och Schultz och grabbarna, min namn är Holmgren och jag menar,
ja, det var galet.
Det var ju hemskt. Det hade ju blivit fängelse idag.
Ja, men det är faktiskt det. De hade blivit avstängda för liksom livstid. Och det är likadant när vi spelar vårt lag också, vet du, när vi åkte in till Philadelphia, då visste vi att det var ännu värre då. Då visste grabbarna i laget också, det var jättemånga som inte liksom ville slåss eller heller, de ville spela hockey. De tyckte det var liksom sämsta jävla liksom matchen någonsin att åka dit.
Och publiken var än idag, alla andra arenor, där visar de snygga mål liknande, men i Philadelphia, där visar de slagsmål på jumbotronen innan match. Ja, men det ligger ju hela, alltså det är någonting i hela den organisationen.
Ja, det är någonting där liksom som de var helt galen. Och jag vet att när man stod och hängde liksom när man är uppvärmningen på sargen, alltså de får och slet och slog på en. Och ingen tog bort dem heller. Så man var ju tvungen att vara en meter ifrån, liksom, fast inte var en propp av dem. Helt galen var de. Åh, vad de skrek.
Och du slogs från början. Du slogs.
Ja, jag slogs. Alltså jag sökte inte slagsmål.
Nej,
men när man var tvungen så var man tvungen.
Ja.
Och du men jag var, ja, man försökte ju sitt bästa, men de var ju duktiga att slåss. De hade ju slagit sig i juniorrollen, ja. De hade ju all teknik och allt sånt. Men man gjorde så gott som man kunde.
Ja, det är svårt. Men berätta om din första fight mot Philadelphia.
Ja, det var, jag visste, det här är rätt så roligt tycker jag. För, ja. Vi spelade andra match, spelade hemma mot Buffalo på lördag. Och så spelade vi söndag i Philadelphia. Så vi kom dit och spelade. Och det var första period, jag tror det var första 10 minuterna som han... Det var i vår egen zon i en hörna, så kom han vid klubban högst upp och jag bara skickade tillbaka, så slashade han tillbaka han. Det var nästan på vägen upp liksom. Jag ville ju komma loss. Så rappade till han och han kom tillbaka, han jävla slashade mig och så upp på blå kom vi upp. Då slängde vi handskarna och slogs. Och då var den här Dave Schultz då, som jag hade inte en aning om. Och han fick inte, alltså jag höll väl i för livet brukar jag säga. Men han fick inte in någon inte ett slag. Och så bröt de oss och sen efter första perioden kom vi in i omklädningsrummet. Och då satt jag mig ner, jag kommer inte ihåg vem som satt bredvid mig. Och då sa han, what a go boy, what a boy, Jesus, great fight. Och alla sa ju där inne. Och så frågade han liksom, vet du vem du slogs med? Nej, fan vet jag så, vem det var. Men ja... Du är den värsta busen i hela NHL. Va?
Vad tur du inte visste.
Ja, det var bra. Det var skönt att man inte visste det. Det var bra.
Men ja, det är en tuffing i ett lag också.
Ja.
Tiger. Tiger Williams.
Ja, Tiger. Ja. Tiger Williams var en grym kille. Han kom ju upp efter 2 år senare. Och det var ju på grund av att alla lag var tvungna att försöka behärska Philadelphia som hade så många sådana här galningar. Så det var mycket slagsmål, många sådana här brawls som det heter, det var hur mycket
slagsmål. Alla
alltså,
slogs med alla, ja.
Det var helt galet alltså. Förstår ni, 40 stycken slåss i en jävla hög. Och man huller och bullar och så fort någon åker ner på rygg, ja då kommer de andra liksom ner och kastar sig över och försöker bort dem. Ja men vilka, alltså det är... att man inte har skrivit, ja. Vad händer?
Och när några slutar bråka, det börjar andra bråka.
Ja.
Hoppar ju omkring, är det utvisningspåset och... Ja, det var...
Det var så sjukt liksom. Jag kommer ihåg en match i Detroit, för det var i Detroits gamla
arena. Ja. Och, Olympia va?
Ja, Olympia. Ja. Bra. Och där så höll vi på nästan i 2 timmar. Alltså allvarligt, det här är ingen... Vi höll på, de fick inte... Då fanns det inte plexiglas i utvisningsbåsen. Så fort domarna tog bort ett slagsmål utvisningsbåsen, hoppade de över igen. Så det höll på hela tiden, sådär slagsmål. Så till slut så kom polisen in. Ja, du vet, med inte dragna revolver, men de kom in och styrde av den. Nu jävlar får ni sluta. De kom. Det var ändå raka. Det var helt sjukt. Ja, det var aldrig varit med om maken.
Kan du sakna den där tiden lite grann? Alltså, även om det var galet och det finns ju liksom, det går inte att försvara någonstans att man slåss på en idrotts... Men kan du sakna liksom...
Intensiteten som det var, alltså det var så galet liksom. Och det var jag som startade fighten bakom, för det var en av bröderna Hextall, tror jag. Det satt bröda som... tog mig och jag liksom ungefär igen och så började slåss och sen kom ju hela, och sen det var ju 5-5, men sen hoppar ju någon från båse om det är någon som håller på att stryk. Ja, då blir det ju liksom, då är det ju alla båse hoppar då. Ja. Och i dagens läge man gör sånt då, man blir avstängd jättemycket och böter som gör, men då var man inte av sig, fick man 5 minuter för den som hade gjort det först då. Och sen var det 40 man som slogs bara.
Du, vem är den bästa fighten enligt dig? Den bästa slagskämpen, fighten som du har, gunnen som du har stött på, eller som, ja, som du...
Ja, men det fanns jättemånga. Ja. Jag ser den som jag tycker kanske, som han blir jättearg på mig, och det är Tiger Williams, och säger du var inte bästa fighten, och börjar skitförbanna på mig. Än idag när jag säger det. Men du sa att du had most guts liksom. Han gav sig aldrig, fast när man liksom ner och föll ner också på en propp, kom han upp igen och spöade skiten nu. Så han gav aldrig upp. Aldrig sett en tuffare kille än han. Och han har alla tänderna kvar också.
Alla?
Ja, jag fattar inte hur han kunde allt. Han är små, korta gaddar i sig. Men han var bra slåss. Han var duktig.
Vilken är din mest minnesvärda fight då? Är det den första med Dave Schultz, eller vilken är det som... För du hade ju fight the few, som man säger.
Ja, den var ju i alla fall, det var ju liksom roligt. Jag tyckte det var lite komiskt egentligen, för att jag inte visste om det var. Jag fick den första fighten med världens uppfostrade. Men det var en fight som finns faktiskt på någonstans på YouTube eller något sånt här. Det var en Philadelphia, jag hamnade framför vårat mål där. Och Det var alla liksom, det var ju 5-5 där och höll de bullade. Och sen fick jag, sen hamnade jag med en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Så han började ju då, och jag trampade på någon handske och åkte ner på knä. Och jag ser bara, jag ser nu och kommer ihåg nu, han bara matar på mig så här nere. Innan någon annan kommer och tar en bak.
Kommer du ihåg alla de smällarna?
Ja, också, nej, man bara liksom fick ju dem där. Ja. Men det är så roligt, vad jag skrattade åt mig själv efter allt det. Och så jag upp igen, ser man hur jag vevar och så här. Ja, och så kommer, ja, efteråt när allting är klart, då ser de, det blir en bild på mig liksom, en närbild, ja, liksom hur man är, blå där och lite blöd, ja, lite där. Men så bara läsa till axelskydden och så här, okej, okay, ja, det var det. Ja, det var ingen, märkvärde. Det var ingenting.
Nej, nej, men du måste ju känt, eller du, det var så adrenalinet så
ja, det man var känner inte då, man känner inte av dem. Utan det var bara, jag bara skrattade mig själv, jag tycker liksom, ja, det var typiskt liksom, ja, det var det borta, ja, då får jag bara fortsätta. Det var inte så här, fan vad jobbigt det, nej.
Det var bara,
ja. Men det är roligt att se så här efteråt när man, hur man betedde sig.
För du spelar ju på, du spelar sjuk, du spelar på penicillin, här kan inte svika laget, sa du. Idag hade du inte, alltså det, du hade inte, läkaren hade ju, ja, hade du av med licensen.
Ja,
ja.
Ja, visst är det. Ja, men det var häftigt på något vänster att vara där. Fast
du njöt av det där.
Ja. Ja, men någonstans så njöt av man, men samtidigt så gjorde man inte heller. Man ville ju spela hockey. Ja. Det var ju så jävla galet ibland, men det tog ju aldrig slut. Det var ju, det fanns ju så mycket olika regler som är bättre nu liksom. Alltså det var sådana, efter varje period. Så de här som inte hade fått spela någonting, de här galningarna, då skulle de ut och göra liksom uppvärmning där ute. Det får man inte göra idag. Nu måste ju alla gå av isen direkt. Ja, och då åkte de runt, och då åkte väl våran och runt också, de som inte hade fått spela. Ja, det var ju liksom gnat mellan dem. Ja, innan det var över så var det 40 man igen. Så man var så trött först och främst kanske och ville vila. Nej, då fick man det. Man kom in med nästan fingrarna av att man har hållit i och släpats och dit. Och, ja, det var så jävla skit.
Ja, men det är mycket prat om att, alltså mycket stryk åt, du var tuff, och det är inget tuttal om det. Men jag tycker ibland har glömts bort att du var en oerhört skicklig tvåvägsback. Du var fortfarande rekordet när det gäller antal passningspoäng i Toronto Maple Leafs.
Ja, fortfarande. Ja, det är rätt stolt
över det. Ja, men det är lätt, för du...
Och jag har också all plus och minus också. Ja, det är också som backa är man ju stolt över det.
Ja, verkligen. Så det kan jag känna ibland. Det glöms bort i sammanhanget. Det var ju en enormt skicklig is, vilket de vittnar om där borta. Och det hade inte gått om det bara var tuff naturligtvis. Men ibland så är det lätt att jag kan känna att det glöms bort.
Men det gjorde jag efter 2-3 år där. Så då fick jag, det var ju tränaren. Han visste ju liksom att de andra ville ju få bort mig. De ville ju få mig att sitta ute i spåset. Och då sa han ju åt mig, du ska inte slänga handskarna. Du får inte slänga handskarna. Nej. Alltså han sa liksom att är det så att du hamnar i någonting, ja, det är klart du måste ju försvara. Alltså. Men du ska inte kasta först. För de vill att det ska vara, och jag vill att det ska vara på isen. Ja, det sa inte jag emot. Så jag gärna, alltså, ja, men man hamnar ju där i skiten ändå. Men ändå var skönt att höra liksom.
Ja, och det finns ett kvitto på det ni mötte Sovjet, en NHL-kombination mötte Sovjet.
Ja.
Var det Scottie Bowman som var coach då?
Ja, jag tror det var han. Ja.
Du spelar 43 minuter.
Ja, gjorde jag det?
43 minuter! Jag menar,
matchen
pågår 60.
Ja, jag vet. Ja. Jag spelar ju det. Och det jag spelar ju över 40 minuter i varenda match. Och, det var ju, och jag älskar ju det. Det var ju det som var så roligt.
Ja. Du, om vi backar bandet lite grann. 1970, Brynäs. Brorsan Stig Salming var där. Ja. Tommy Sandlin.
Vad sa du?
Tommy Sandlin.
Ja, Tommy Sandlin, ja.
Vad säger du om professor Sandlin?
Ja, jag säger så mycket om hela laget. Alltså jag fick komma ner bara liksom, och brorsan var nere. Och så fick jag åka dit och först och främst spela en sån där uppbyggningsmatch där och mot landslaget till och med. Ja, det var fantastiskt att träffa alla killarna. Tor Lundsen från Kiruna och Lars-Göran, Nils. Alltså, när Stig hade flyttat ner så visste man ju vilka som var där. Och till hälften av det laget spelade ju landslaget också. Så det här följde man ju alltid till Kiruna. Så när det var en grymt kul, och när jag hade spelat den matchen när Ture Wickberg som var ordförande, när han kom efter och sa att du ska spela för Brynäs. Jaha, sa jag. Du ska gå till, vad heter den, Herres heter den, ekipering. Och hämta ut en klubbjacka och ett par playboy-skor. Jaha, okej. Så var, då var det klart redan. Vi skrev inga papper, ingenting. Det var klart. Och det tyckte jag var helt coolt. Liksom.
Men du, Virus Lindberg har berättat för mig. Det var en speciell attityd, miljö, atmosfär i Brynäs som var stentuff. Det var stentuff. Träningarna var enormt hårda och du svek inte Brynäs. Virus har ju berättat att han gick ut till AIK för att han skulle studera på GIH. Fick inte komma tillbaka. Nej. Alltså du lämnar, du sviker inte Brynäs. Kan du förklara lite hur känslan var där?
Ja, men det var ju sån liksom, träningarna, det var ju som matcherna, och det var därför vi var så bra, tror jag. För att vi gav allting. Det var ingen liksom, var det någon som liksom inte åkte skridskor så fick man så mycket skit. Och man sa faktiskt ingenting om träningsrum heller. Utan det var ju Håkan Wickberg och de här Sydbier och de här grabbarna som har varit ett tag. Det var de som höll låda. Utan man bara spelade hockey. Och gjorde man inte det som vi skulle göra, då jäklar, då fick man skit. Och vilket var, tycker jag, var så jäkla bra också. Men det var Tommy Sandlin som gjorde det där lite grann. Han satte ihop våra femmor. Gula femman, svarta femman. Och vi var ju gula femman. Då var ju Virus och Lars-Göran och Lyck och jag och brorsan. Och vi tampades mot de andra femmorna i matcher också. Liksom. Vi ville inte släppa in några mål. Liksom. Och då liksom, släppte de in två mål. Då fick de skit av oss. Mm-hmm. Jag tänkte, vad fan håller ni på med? Skärp till det. Så det var ett sån go i hela laget att man ville vinna. Man ville inte släppa in några mål. Och allt sånt där. Men ändå vann vi tillsammans. Ja. Och fantastiskt vilket lag. Man fick lära sig mycket där. Det var där man fick verkligen lära sig att spela hockey.
Går det att jämföra den miljön med den i Toronto, eller alltså hur alltså kan du...
Jo, men det där var också, man tror ju många gånger att det är bara liksom man är där för pengar och så, så, men där så, det är liksom, när man har skrivit kontrakt så ligger det på sidan och sen vill man vinna. Då spelar man för Stanley Cup. Och det grymma killar som jag hade i vårat lag också liksom, vi kanske hade mer talangfulla killar i Brynäs, tror jag, men de som var i Toronto där under min tid var fantastiskt fina killar. Och det var mycket laganda och allting fanns där.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Två SM-guld med Brynäs blev det. Och sen så smyger vi sig fel och säger, men du och Inge Hammarström.
Ja.
Ska få ja, ni blir värvade. Det var ju inte helt vanligt. Kan du berätta hur det gick till, alla de här liksom, ja, det, bakom själva flytten? Ja.
Jo, men det kan jag göra. Det var också väldigt roligt. Så han är Jerry McNamara, som är en god vän till mig liksom, som jag har känt ända sedan dess. Och det var ju, spelade ju en julturnering 1970. Ja, det blir väl 73 då, julturneringen. Eller ja, det var ju 72 då på julen. Och då var det ju jag tror de hette Barry Flyers eller något sånt där, som kom över och spelade då, julturneringen, och spelade mot oss och mot Djurgården och något sådär. Och så i Gävle där så var han där och tittade, men han var inte tittade efter mig, han var tittade efter Inge Hammarström. Ja. För hade han ju sett i, jag tror Inge hade spelat landslagen och sånt, så han var ju ute, han hade följt med det här laget. Tänkte jag ska. Och då, ja, som jag spelade, min spelstil var ju, det var ju fullt Vago, jag brydde mig inte om dem heller. Det var ju en massa skit där också. Så jag fick ju till slut matchstraff. Jag tror jag hade, jag vet inte om jag hade puttat på domaren också. Jag vet inte vad.
Jag tror det var så faktiskt, Börje.
Ja, det var ju något sånt. Ja. Så jag hamnade ju, då fick jag matchstraff. Och så var ju i omklädningsrummet helt enkelt. Och hur han hittade dit nu, det är ju en annan sak också. Så kommer helt plötsligt så står han där. Och liksom bara kommer fram och sa hej, sa han liksom på engelska då, för att hej, Jerry McMahon heter jag. Och så gav han mig ett kort, och jag tittade inte på det där så noga, men han sa do you wanna come to Canada and play hockey with Toronto Maple Leafs? Ja, yes, sa jag fattade inte så mycket, men yes, sa jag. Och så tittade på det där kortet, stod det Jerry McMahon, Toronto Maple Leafs. Det glömmer jag aldrig. Jag tänkte, vad fasiken också. Ja. Och sen gick han. Och sen, okej, okay, I'll see you in the World Tournament in Moscow. Så, okej. Okay. Ja, sen var han borta.
Ja.
Och på den vägen är det. Sen träffades vi, sen hörde de av sig. Och så ville de möta oss på hotellet. För de hade ett hotellrum där. Jag vet inte om det var på samma hotell som vi bodde på. Och så pratade vi om det, att de ville att vi skulle komma över. Och ja, titta hur Toronto var och allt sånt där. Och det var ju direkt efter VM.
Ja.
Och mer var det inte. Så, ja. Det var ju, men ja. det var ju skitspännande.
Ja.
Liksom.
Det var ju, för det var ju, ja, Tommy Bergman hade ju varit
där. Det visste ju Tommy då.
Ja, Tommy var ju Detroit då.
Ja, han var ju första som var
över. Ulf Sterner hade varit över några matcher, men det blev inte mycket mer för Ulf. Och det var ändå, han var ändå
en jättekärna. Nej, så var det Tommy Bergman som egentligen klarade av att vara en hel säsong, kan man säga. Nej, så det var spännande att få åka över sen lite över till Toronto och se det här och träffa de här. Träffa Jim Gregor som var general manager.
Berätta om sen att du och Inge ska åka över. Du hade ju blivit ihop med Miss Gävle innan där också.
Ja,
ja visst. Ja.
Margitta.
Ja, just det, så du har två barn med. Berätta om själva, Björn Wang som advokat var lite inblandad och ni skulle flyga över till Toronto och förhandla kontrakt.
Nej, jag kommer inte ihåg egentligen hur vi fick tag på Björn Wang. Det är någonstans jag har glömt på. Det vet säkert ingen annan.
Han var den första liksom, agenten, rådgivaren.
Ja, det var det faktiskt. Och vi var ju de första också som han hade också. Så vi åkte över då, och det var ju skönt att ha någon som kunde bra engelska och kunde vara där borta. Så men det var roliga var, tycker jag, att liksom att Kjell Svensson, det är många som vet att Kjell Svensson var på träningsläger i Toronto också. Han var där, och jag kommer inte ihåg vilka år det var, och det var Storstöven, och så var det några fler som var där på, så hade varit där, men de stannade aldrig kvar utan de kom hem igen. Och Kjell, han var ju tränare för landslaget då, 73, och på vägen hem i planen så frågade jag, han sa jag att de har varit på mig, de vill att jag ska komma över och titta. Och då säger Kjell, Åk, sa han bara. Det är klart att ska åka över. Och därför tänkte jag, då jävla då åker jag.
Men var det inte pirrigt?
Var det inte nervöst? Ja, det kändes. Jo, man nervös. Visst var det nervös.
Men Toronto på den tiden var långt borta.
Ja, gud,
det var jättelångt borta. Ja.
Men det var inget, det var bara liksom roligt att få komma dit och se vad som hände. Och det var roligt bara att få vara där och fick gå på en konsert. Och där så faktiskt gjorde vi upp om kontraktet också som det skulle vara.
Du sa att de hade erbjudit 50-60 000 dollar och Wang sa, nej, vi drar till med 85. Och så
sa där vi gick ut, han sa vi stod och tittade bara varandra, han sa 60 och så sa han, men ni kan gå ut, så gå ut och prata igenom det, så vi gick ut och det var så roligt, så sa vi så här, men fan, men 85, vi smäller på med 85, då kan vi gå ner och liksom mötas på mitten eller sånt. Ja, det gör vi, så det sa vi alla tre. Och då gick vi in och så sa vi att ja, vi vill ha 85. Då tittade han bara ner på att ja, det låter bra det, så kör vi, så. Och vi bara så, efteråt, det var ju varit jätteglada. Men sen när vi hade gått väldigt bra, då sa vi, ja fan, han
drog mig 100.
Ja, det var jävligt roligt faktiskt.
1973 kom du över till Toronto Maple Leafs. Och jag vet att du och Inge hade kört ganska hårt på sommaren innan, tränat bra.
Ja, vi hade kört hela sommarträning med Brynäs. Vi tränade med Brynäs och sen fick vi också träna med Brynäs på försäsongen också. Så vi hade ju också skridskor ända till den dagen när vi åkte över. Så vi var ju grymt bra tränat. Och vi visste inte hur det skulle vara där borta, inte på något sätt. Så vi visste att vi måste vara 200% måste vi vara. Och det var vi verkligen. Vi var så jävla bra tränat. Så vi hade, när vi kom över också så fick vi träffa. Vi kom över en vecka innan träningsläget. Och det här glömmer jag aldrig, för att vi fick gå ut och träna på hallen då. För det var ingen som, de andra hade inte kommit än. Så du och ingen liksom, ni kan gå ut och åka lite grann där ute och skjuta lite grann. Ja visst, så vi satt på oss, jag satt på oss, vad heter det, skridskor och handskar och klubba. Och ut och sen såg vi, och sen satt de på läktaren, ja, typ en 10-15 stycken. Och då var det ledningen som satt där. Så jag tänkte, åh jävlar, så nu jävlar drar vi på och bara stötsar här liksom. Så vi bara åkte som galningar och sköt och ringde, vum, 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 vum. Så här, ja. Så vi tänkte inte så mycket mer på det. Men så här efteråt, när jag har hört från Jeremy McNamara, så hörde jag från han som var scouten då, och som var genom manager ett tag också för mig. Han sa att allihop där uppe, de var så imponerade av våran skridskoåkning och hur vi sköt och allting. Så vi gav liksom, vi verkligen delade ut någonting till dem, som att det här kommer bli någonting bra för oss. Det var kul att få höra så här efteråt.
Men ni på något sätt där så införde ni ju början till att införa det här seriösa med att sköta sommarträning. För jag menar, på den tiden NHL-proffsen, det var ju mycket saft och bullar, om man säger så, mellan säsongerna. Mellan säsongerna, medan ni kom dit i bra form.
Absolut, och det har ju inte liksom, de kom ju hit för träningsläger ungefär deras liksom, och träna upp sig. Visst tränar de också, de tränar ju liksom, men de tränar aldrig som vi gjorde liksom, i ett lag som att träna hela tiden, det gjorde de inte. Så det vart ju skillnad, och det vart ju efter några år så vart ju det skillnad. Då var de tvungna att komma in i viss, ja, hur man ska se ut och så. Det fick de ju program, och jag också naturligtvis.
Du är ju ändå den som på något sätt har banat vägen för europeer. Första också som valdes in i Hall of Fame, NHLs Hall of Fame. Och jag har hört Inge Hammarström, honom själv, berätta hur det var i början. För det var så tufft. Du kom ju dit, och Inge också för den delen, och tog jobbet från kanadensare. Ja.
Och det var träningsläge, det var, många var på oss liksom, de ville liksom markera här, du ska inte vara här. Det var det helt klart, det var skittufft. Men jag vet inte, jag kände inte av det på något sätt så, utan man visste ju liksom att det här fick man ju slags. Men så fort man kom med i laget liksom, när vi fick komma in i riktiga omklädningsrum efter, var det någon halv vecka eller sånt där. Då var de skitbra, för då visste man att då var man ju klar, typ, då är man i lag. Och då lärde de oss också på ett plan att lära oss hur man skulle hålla i teknik, i slagsmål och allt sånt. Det här kommer hända mycket, liksom, sådana grejer. De var skitschyssta killar, alltså. Jättesnälla killar. Mm.
Hur var det? Minns du din debut?
Ja, berätta. Det är klart. Men det glömmer man inte. Liksom. Visst, vi spelade ju världskapsmatcher, de kommer inte ihåg, men matchen,
riktiga debuten i NHL.
Det var mot Buffalo på lördag. Alltså, jag vet inte, det var bara just att ge henne som vanligt, liksom hade, det var så jävla kul. Det är klart man var lite nervös innan, va? Men alltså, det var ju fullsatt och liksom, vet du, galet det var liksom med Maple Leaf Gardens där också. Och sen måste det ju ha gått bra också, för jag vart ju en av de här första stars och allt sånt där. Så det var helt sjukt liksom.
Men det måste ha gått bra.
Det passade inte, när jag såg det så passade inte vad de ville heller. Var de här first star eller sånt. Ja, men stå här bara, så de höll av här, så nu ska det gå ut. Och så kommer du in där bort. Jaha, var ska jag åka någonstans? Nej, du ska in där bort. Jaha, okej.
Men du var annars van att bli matchens lirare. Jag tror du hade matchens lirare 17 av 24 matcher i Brynäs innan. Så att,
ja, så jo, det var, jag var ju van med det.
Vilket typ av lag kom du till då i Toronto? Alltså var rent styrkemässigt, för det alltså, under den tiden när du, din första tid där, så var det ju Montreal som dominerade. Ja, era värsta rivaler.
Ja, och Boston Bruins var bra.
Boston Bruins var bra också. De hade vunnit, och så kom Flyers då också med två segrar i mitten 70-talet.
Nej, men vi hade inte så jättebra lag. De tog in en massa äldre killar som kom med i laget också, så jag vet inte hur de hade tänkt det här, men vi hade inte så jättebra lag, det hade vi inte. Men vi fick mycket bättre lag när vi fick kanske efter 2-3 år där, då tyckte jag att vi hade riktigt jäkla bra lag. Alltså där fastades kanske en eller två killar, hade vi fått någon spjutspets där som, och en bra målvakt, vi hade bra målvakt i Mike Palmater, han var gud bra. Men jag tror vi hade, det var en eller två killar, hade vi fått någon riktig spjutspets som kunde göra lite mål, då hade vi gått vidare, då hade vi vunnit Stanley Cup, garanterat.
Ja, apropå Stanley Cup, när vi ändå inne på det, 1967 började. Det var ju till och med före din tid.
Ja.
Toronto Maple Leafs har inte vunnit Stanley Cup sedan 1967. Ett kanadensiskt lag har inte vunnit sedan 93 då Montreal vann.
Nej, jag vet. Men det är kanske inte konstigt heller, för alla, nu är det många lag, är det 30
ja,
lag.
31 till och med när
ja,
Vegas
31 kom lag, så det är ju många lag som är med, och det är som man säger liksom, vinna två år liksom, med 30 lag vinna två år i rad, det är jävligt svårt.
Ja. Ja. Pittsburgh lyckades ju.
Ja, jag menar det. Ja, men det är svårt. Det gör man inte när som helst.
Och innan dess var det väl Detroit som lyckades vinna på.
Ja, så att det. Men det är det man säger alltid när man är i en final. Liksom, så här, se till att fan, det kommer inte att kanske hamna där någon mer i ditt liv. Så, yeah,
känns det orättvist för att du kämpar i 17 år för inte vinna. Så kommer det in en kille och så får han vinna Stanley Cup.
Ja.
Ah?
Visst är det lite orättvist.
Livet är inte rättvist.
Nej, men alltså det jag har fått gå igenom och efteråt också. Alltså, mitt liv var fantastiskt. Det är liksom min hockeyliv. Och jag har ju förstått också efteråt att få spela i Toronto Maple Leafs. Alltså mecka av hockey. Och det förstod jag under tiden också. För att alla som varit ditradade till oss, som varit bortbytt till oss, deras dröm hade alltid varit att få spela med Toronto Maple Leafs. Och då förstod jag liksom att nu och efteråt, jag fick spela det. 16 år fick jag spela det. Så länge liksom, och nästan hela, alltså det går inte att beskriva hur fint det var. Och nu också efteråt, som de har tagit hand om mig och med alla saker som har hänt. Och
ja, du har ju staty utanför Canada Center, så jag hänger i taket. Så att, ja.
Nej, men man förstår, det kanske nu först jag börjar synka in liksom att man nej, men att man har gjort någonting bra där borta. Och det förstår jag ju nu.
Och inte bara för dig själv, du har ju öppnat vägen för hela Europa.
Jo, det är sant. Det har tänkt jag så mycket på. Ja, men det är ni som säger om det.
Ja, men det är ju så.
Men det är ju så faktiskt.
Ja, jag bara tittar vilka som var innan och vilka som har kommit efter dig.
Ja, det är som min dotter Bianca, hon säger. Så jag säger, pappa, fattar du när de är över där borta, när jag vet att de kommer fram och allt sånt. Det som man inte händer så mycket i Sverige. Fattar du vad du har gjort? Ja, jo, men förstår inte du det, som är dum i huvudet. Ja, jo, jag fattar.
Ja, vi ska ta det här 1976 också. Då har du kommit över 73, 76 Canada Cup. Ja. Sverige ska inledningsspela eller premiärspela i turneringen i din hemarena, Maple Leaf Garden mot USA. Och jag har pratat med Virus om i podden också. Han var lite orolig om han skulle släppa in den där på line-upen, han skulle göra där, för han visste inte om de skulle med buba eller hur det skulle bli, och han var osäker. Och ni hade ett snack ni två om just det här, berätta.
Ja, men vi hade snackat om också, och sen att liksom, ja, de skulle bua eller liksom, men ja, inte att det skulle bli någon ställning av Vejs, det pratade vi inte om. Men alltså, man vet ju aldrig liksom att spela, vi visste ju inte heller, jag visste ju inte heller, jag hade ju inte spelat med liksom Sverige eller något sånt där. Så, men vi kommer fram till att skitsamma. Det får bli vad det blir.
Gör som du vill, hade du sagt.
Ja, det var det jag sa. Ja, och det var ju helt grymt liksom. Och vad heter han? Han som man spelar med, han är skitskön. Vad heter han? Från Nybro. Min backkompis. Ja, skitsamma. Innan han kom ut på isen då, så, med den här standing ovation, tog ju så lång tid. Ja. Så efteråt så sa han, det var så roligt, så man, ja, jag trodde aldrig jag skulle få komma ut på isen. Vad fan var det där frågan?
men du tyckte det
var Björn
Johansson.
Ja, jätteduktig back.
Långt hår.
Ja.
Jo, men och du har sagt att du tyckte det var lite jobbigt. Du tyckte det var lite jobbigt med den där stående ovationen. Ja, men tänk dig det, bara tänk att få stående ovationer. Det är inte ens i Sverige.
Nej, och det var ju jobbigt egentligen. Liksom, jag var inte med på det, fast vi hade pratat om det. Så att aldrig det skulle bli, jag trodde det var tvärtom som vi pratade om kanske, om du var med eller förbyggnad att spela Sverige. Och då får man stå där, så jag försökte liksom, jaha, vad fan gör de, tänkte jag, vad gör de nu då? Och så slutar de inte och står upp så länge. Så det jag snurrar lite grann, jag snurrar, vinkar, vinkar. Nej, de slutar inte sen. Då, man tittar liksom på de andra liksom, ser vad fan vet, de fattar inte heller vad som hände. Så, nej, det var, men det var ju häftigt så här efteråt. Så jag såg inte det faktiskt förrän, jag stannade ju kvar sen i Kanada. Jag såg inte det här klippet förrän typ en eller två år sen.
Ja, det är mäktigt.
Ja, det var mäktigt så här efteråt.
Det är ju idrottshistoria.
Ja,
det är svensk, ja, det är svensk idrottshistoria.
Ja. Ja. Ja, det är faktiskt roligt att se också så här, någon gång efteråt också, så man tittar och så säger jag har det hemma, ja, och att liksom de visar, det fattar jag ju nu att de vill ju visa mig liksom att ja, vi älskar dig, ja, liksom. Och det var ju det, nu har man ju förstått,
ja.
Ja, ja, det är grymt skönt vara.
Ödmjukhet är ett ord också som många talar om när det gäller Börje Salming, att du tar dig tid, och det är ju ett väldigt fint drag att ge av sin tid, och det har du gjort i ja, alltid vad jag förstår, till fans och sådant. Hur känner du inför det så att säga?
Ja, men jag tycker det är, liksom, jag har sagt till mig själv, jag är ingen bättre än någon annan människa, liksom, spelar ingen roll, fast folk ser upp till mig och allt sånt där, och det är likadant när man var i Toronto där också, liksom, de var ju helt galen liksom, och stod och väntade utanför, och så här, ibland så hade vi vakter där som skjutsade bort, och sen kommer de här uteliggarna. Jag tyckte det var så synd, så jag tog alltid till uteliggarna och fick komma fram och snacka med, för de visste lika mycket hockey som vilken annan. Det var så skönt att ge tillbaks liksom, och jag alltid tyckte liksom att man, när man träffar någon, vi alla är bra på en sak liksom, vi har alltid någonting som har gjort bra eller någonting, så fast man är hockeyspelare så är man inte bättre än någon annan. Sen kan man vara väldigt stolt över vad man gör och vad man har gjort. Det är en annan sak som jag kanske börjar fatta nu också vad jag har gjort, och det här är så stolt över det naturligtvis. Men man måste respektera alla, måste göra det. Och vara snäll och ödmjuk, det är min grej tycker jag. Jag tycker väldigt irriterande när man ser folk liksom köra över folk på grund av att de tror att de är bättre än någon annan, fast de är stor, och det är det värsta jag vet.
Och det kanske är en av anledningarna till att du blivit så folkkär också, att du har varit god mot allt och alla och inte gjort någon skillnad.
Och det är ju inte så svårt egentligen. Jag tycker liksom, jag vet, vi hade sådana här träningar i Toronto när barn fick komma dit, de fick betala en quarter, och den quartern som de betalade, och de kom 16 000 unga dit och tittade på våra träning, så vi körde lite längre då, och de pengarna lite till välgörenhet. Alltså då stod och skrev, jag skrev säkert i 3 timmar skrev man autografer åt de här ungarna efteråt, och det, visst var man trött efteråt, men det var det värt att göra det, så man såg alla de här som var så glada. Och likadant än idag också, på vägen hit nu också. Folk vill ha liksom, ja nu är det ju de här telefonerna.
Ja, nu är det de nya autograferna.
Ja, nu är det telefoner och selfies och sånt där. Om man tar sig tid en sekund, de blir så glad. Ja. Och varför ska man inte göra det? Ja. Vad tar det för mig? Kanske 10 sekunder. Ja. Och så gör man någon glad. Ja, men det är ju jätteroligt tycker jag. Det tycker jag man ska tänka på alla. Man måste vara ödmjuk och ge tillbaks till alla.
Sen hörde jag en sak också som man pratat, det är ju den här din alltså det var en press som sa, hörde jag någon, sa att det finns 10 stycken lista på vad folk är rädda för. Sjunde plats är du, första plats är att prata inför folk.
Ja,
det tror jag du skriver under på. Skrev i alla fall under på. Ja. Du har alltså tackat nej till att bli lagkapten flera gånger i Toronto för att du inte gillade att prata offentligt.
Ja. Ja, det är, alltså just nu idag så tycker jag ju att det är klart att jag skulle ha tagit kaptenens märke. Det var ju sjukt att jag gjorde så. Men jag var ju verkligen speciell. Liksom sådär. Och naturligtvis var det, jag visste ju också vad det innebär. För jag såg ju vad kaptenerna fick göra annars. Och gå upp och liksom alltid när vi hade sådana functions med hela laget. Så kaptenen upp och hålla tal och bla bla bla. Och det var inte min grej. Plus att min engelska var inte så bra första 2-3 åren heller. Så det var ju inte så att man är grym på det. Och det hade aldrig varit min riktig grej. Idag så har jag inget större problem med det. Men det är klart att det är synd att jag inte hade det då. För då hade jag nog säkert att det var mycket på grund av det. Men samtidigt så var det också en del att jag ville jag vill inte bli separerad från mitt lag. Alltså det är kapten, och kaptenen måste också vara lite allierad med coacher och sånt där. Och det tyckte inte jag var bra, för jag ville vara kompis. Jag ville vara off the ice, on the ice med kompis, med grabbarna.
Kunde du se den utgången? Nu har vi ju har haft hur många kaptener som helst i NHL. Kunde du se den utvecklingen?
Jag har inte kunnat se, men jag är så jäkla stolt över grabbarna som åker över lite över. Och det är ju ett bevis på att svensk hockey är så jäkla bra. Alltså, kommer till NHL och blir kaptener där, då vet vi att vi har gjort någonting bra. För då är man duktig, och då har man någonting som de vill att man ska liksom få i sitt lag. Och det ska man vara stolt över.
Men du, har jag förstått det, så har du tackat nej till Idrottsakademins hederspris. Du har tackat nej till, du går inte på Idrottsgalan för du är rädd.
Ja, men Idrottsgalan är lite, jag har varit på sista gången så var det. Men före det så var det varit så mycket sådana komiker som gjorde så här mycket roligt, och man skulle vara så glad fast man höll på med böcker och massa grejer. Så tyckte jag, även orkar inte mer det, så det skiter jag i. Men jag är lite speciell så här, konstigt tycker jag ibland också. Men visst, jag tackar nej till det där också. För jag tänkte, det räcker nu. Och som du säger också, upp och liksom hålla tal och sånt. Det är väl inte min grej egentligen. Men, måste jag göra det?
Vi sitter och snackar. Du har en mikrofon en stor mikrofon framför dig. Och det är ju inga problem.
Nej. Jag har inga problem heller. Men det är någonstans där som jag... Det var likadant där borta också när de skulle få fram det bästa back. Jag tror jag var runner-up 2-3 gånger eller något sånt. Men alltså, så tänkte jag, det var inte så, jag var skönt. Det slapp jag i alla fall att ta. Jag sa, det var skönt. Det var inte så att jag var, jag vann inte. Nej, jag var glad på att jag slapp.
Det här har släppt lite grann, eller hur? Det heter ju manage your fear. Alltså, man ska,
så att, men det var lite sånt. Men synd att man inte fick lära sig kanske göra det när man var yngre. Liksom. Man får gå upp och göra och hålla lite. Så man sa, men det är inte så farligt.
Nej.
Men. Ja. Livet.
Ja. Du, vi kan ju prata mycket som helst, och det är alla skador och alltihopa, det tror jag folk känner till. Men det är 17 år borta i Nordamerika. Och jag vet, jag har ju varit i Toronto, jag har varit i NHL, jag vet hur populär du är där borta. Varför flyttar du hem? Nej, men när...
Varför jag flyttar hem?
Varför flyttar du hem?
Alltså, men vet du vad? Här inombords, det svenska liksom, vi vill hem. Jag tycker Sverige är så fint och vackert, och sen har vi, jag tänker, mitt Norrland, inte mitt Norrland, men Norrland är så jäkla vackert. Det är vårt hem på andra sidan Torontröste, och komma hem och fiska och jaga och få vara där uppe, det är en del av mig, tror jag.
Ska du dö någonstans så är det där, har du sagt.
Ja, jag var där 4 gånger i sommar. Men nu håller vi på att fixa och dona där också. Men det är någonting som, det som satt här inne. Och alltså, de här 17 åren som jag bodde i Toronto också, det var ju bästa åren som jag har gjort egentligen. Visst. Men jag är ju över så mycket. Jag har varit över, nu har jag varit lite långt här de senaste halvåren, men före det så var jag över, tror jag, fan 5 gånger på typ ett halvår. Så jag är över och träffar allihop och träffar mina kompisar och Daryl och Lenny och alla de här killarna. Så
har du mycket kontakt med gamla kompisar?
Vi är ett gäng där som håller ihop och vi träffas alltid när vi är med familjerna och alla barnbarnen nu och alla sånt där. Så det är skittrevligt.
Men det finns ju så roliga historier alltså som vittnar om hur populär du är. Motorvägen en gång blev lite köd, och stannar folk, bilen går över till dig och ska ta autografer mitt på motorvägen. Du dubbelparkerar bilen utanför ett konditori, polisen kommer in och ryter, så här, det är min bil. Inga problem, han går och dirigerar om. Alltså, det har säkert fler såna där historier. Har du betalat på en restaurang i modern tid i Toronto?
Nej, men det var många gånger som bjöd dem. Alltså, så fort man kom in så fick man liksom alltid nästan gratis. De är så positiva där borta, och de är så väldigt vänliga också. Det har jag hört många andra svenskar som har kommit till Toronto och Kanada, så är de väldigt vänliga och politiska på något sätt.
Tufft i början, men sen blev det bättre.
Ja, det var bra.
Och sen då efter 16 år så väljer du att byta klubb, och då jag förstod så var det två alternativ. Du ville ha pendlingsavstånd ifrån Toronto, så det var Buffalo och det var Detroit som gällde. Hur funderade du där? Alltså, det var ju klart att du har sagt någonstans att du fick ett bra kontraktsförslag.
Det var det också. Det var ju lite, men det var, jag hade ju ett år kvar att spela, men det var sådana optioner, heter det. Men jag pratade med dem. De trodde ju inte på mig. De trodde att jag skulle liksom vilja bara få mer pengar. Så de sa ju liksom, så de fattade inte när jag sa så att du, jag kommer skriva för Detroit imorgon. Så de trodde inte på mig. Så de fick en chock så här efteråt när jag pratade med Gårdstad liksom var genom manager då. Han sa, vi trodde du höll på liksom dela till, ville ha delat ett år liksom med bättre pengar. Och det ville liksom de inte ge mig då naturligtvis. Så då jag tänkte samtidigt, jag pratade med min advokat också, pratade med, kanske kan vara kul att prova på ett annat, det var där 16 år, prova på ett annat lag och se hur det är. Och Detroit var inte så långt ifrån oss heller. Och då kunde jag lämna familjen hemma och barnen gick i skolan, så jag ville inte flytta dit, utan jag pendlade emellan. Ja. Och de sa också, det året var ju nästan sista året, att du behöver inte spela alla matcher, utan du får åka hem till familjen. Så vi vill att du ska spela 60 matcher. Och då tyckte jag, fan, det låter ju så bra. Ja. Och det var lite därför jag gjorde det. Ja. Och det var, jag är glad för att jag gjorde det, för att det var kul att få prova på något annat. Men samtidigt så här efteråt, nej, jag skulle inte ha gjort det.
17 år Toronto, 16 plus 1 där, ja.
Ja, men det egentligen har ingen betydelse.
Nej.
Men det, som jag sa, tänkte efteråt, men det är klart att jag skulle ha avslutat där i Toronto sista år. Och jag vet att min, alltså Harold Ballard, min ägare.
Ja, det var ju speciell man också. Han fick ju krypa in för bedrägeri
och
han gillade dig. Det var dig och en annan, hans vapendragare där. De gillade han, men sen så var han svår att göra med.
Ja. Han var fantastiskt bra. Vi hade så jäkla mycket gemensamt. Vi satt och pratade. Jag var ju sån där som alltid kvar i omklädningsrummet typ en timme. Man satt vid där och snackade skit om allting och möjligt liksom. Han var fantastisk. Han var som nästan en liten far åt mig, för han var så jävla snäll. Och jag sa aldrig Mr. Ballard till honom. Jag sa bas bara. Han var så jävla rolig. Helt galen. Det var som hände så mycket saker där, så. Men när jag träffade han efteråt, när jag kom hem och det var på träningen, så såg jag att han satt där uppe och tittade. Alltså vi spelade Detroit och så hade tränarna. Såg att han satt när jag skulle gå ut, och så gick jag upp och pratade med honom. Det syntes att han var besviken på mig att jag inte stannade kvar. Men samtidigt sa jag också, om hur det låg till. Men ni lyssnade ju inte på mig. Nej, jag vet, sa han. Och då visste han ju att Gårdstellik inte hade gjort. Men jag såg han när tårar i ögonen, och det glömmer jag aldrig. Nej. Och sen dog han i samma år, dog han liksom på... Efteråt, så han var ju över 80 år och hade diabetes och allting.
87 tror jag till han var.
Han var väldigt fin gubbe. Så jag hade bra relation med dem. Eller de tog hand om mig i 200 liksom. Jag kunde nästan göra vad jag ville liksom. Det var så fantastiskt fint i Toronto, och fortfarande gör de det. Alltså det är som så roligt liksom, att åka tillbaka igen också. Och det är det som... med familjen också, de tar hand om oss liksom.
Det måste vara kul för dina yngre barn som inte fick uppleva det, att komma tillbaka. Nej. Wow, vad händer här?
Ja, det är det som är så roligt när man åkte över. Och jag kommer ihåg när vi åkte över, när statyn kom upp, så hade jag med alla, hela allihop, barnbarnen och alltihop. Jag tänkte, nu måste de få vara med. Och det var inga problem, så vi kom över. Jag kommer ihåg så väl när jag gick ut, när jag skulle hålla tal då, så var vi, fick varannat rum. Sudden var också, skulle också få. Så han kom efter mig, men jag gick ut och sen stod mina barnbarn där längst fram, och sen var det jättemycket folk som var där. Och så bara kom morfar, farfar, så jag gjorde high five med dem. Det var så häftigt att ha med sig dem där. Ja. Och det glömmer de aldrig. De har bara sagt, morfar, farfar, när ska vi åka? När ska vi åka över igen? För jag har lovat att jag och de ska åka över. Det kommer jag inte undan.
Ja. Hockey Hall of Fame också, 1996. Ja. Det vet jag att det var enormt stort för det. Ja, det var ju stort, för du var ju först av oss, eller europeer då.
Ja.
Men jag vet också att det blev väldigt... Du började gråta när du fick reda på det.
Ja. Alltså, när de ringde också, så... Jag vet hur stort det är där borta, liksom. Här i Sverige kanske vi inte förstår hur stort. Nu kanske vi vet lite bättre, men... Jag fattade liksom då, fan, ska jag liksom en svensk liksom få komma med och Hall of Fame? Alltså det var helt sjukt bra liksom. Och när jag la på luren då, hade jag grinat. För det var så mycket som kom över mig. Jag tror att alla åren fick jag någonting som jag visste var finaste man kan få i Kanada. Och det var stort att få vara med alla de här kanadensare och de här alla legenderna som var där. Sjukt bra.
När du tänker tillbaka så där, alltså hur ofta tänker du på den här tiden? Alltså för du har ju, ja, du har gjort det för att du har gjort en egen fantastisk resa, men du har ju också faktiskt, även om du kanske inte tänkte på det då, öppnat vägen för så många. Hur ofta tänker du tillbaka på din karriär och den här tiden som är ja, den unika?
Jag vet inte, men det kommer ju även när det kommer olika saker och kanske några nya bilder eller sånt. Oj, det var ju där man känner igen sig lite grann. Så det är det som kommer över att man fick göra någonting, som det roliga som man visste, att spela hockey. Och det fick man göra. Och samtidigt liksom fick tjäna pengar på. Det fastade inte jag när jag såg första checken det där 1973. Ja, men helt sjukt. Ja, det var så fantastiskt att få göra det, att spela hockey och tjäna pengar just då. Sen tänkte man inte så mycket på det, men idag så, alltså det var, man får ha sånt liv som jag har fått ha och liksom fått det man har gjort efteråt och fått de här som du säger också med Hall of Fame och staty, liksom det fastnade inte jag liksom själv. Jag fastnade, hur fan kan man sätta en staty på mig? Och så tänker man till lite grann också, det är nu först jag kan ta åt mig och kanske skryta om det också.
Ja.
Fast jag, det känns liksom att jag, vi är bara, vad är vi, 12 statyer där och under 100 år och jag som är svensk får vara där.
Ja.
Ja? Och Sudden också, vad har vi gjort egentligen? Så jäkla fantastiskt roligt och liksom att ja, de uppskattar oss också.
Oh,
liksom.
Oh ja, det kan jag skriva under på. Ja, när vi var på World Cup senast i Toronto, då gjorde vi ståuppor och lipte för statyn med dig. Och
det är kul. Ja. Jag kommer alltid nu när man går över. Det går alltid att ha tjabbar och jäsa.
Läget, ja.
Vem är
den bästa du har spelat med?
Den jag spelar med är bäst, det är Darryl Sittler.
Ja. Varför
då? Min kapten, han var allrounder. Han kunde slåss, han spelade ju i landslaget, han spelade med Kanada också. Alltså han var jäkligt duktig och bra kapten. Riktigt bra kapten för spelarna och allting. Och än idag har vi grym relation. Han var riktigt bra.
Vem är det bästa du har spelat emot då?
Det är främst bara en tycker jag, det är Wayne Gretzky. Man har mycket, många battles som man säger på engelska. Nej, mycket roliga. Och han är som fin kille också. Han respekterar varandra, som mig också efteråt. Liksom. Han kommer fram och liksom, när han var tränare för Phoenix Roadrunners ett tag. Kom han alltid upp när jag satt där med familjen eller någonting. Då kom han upp och bara alltid hälsa. Alltså, före matcher, efter matcher. Väldigt fin kille.
Jag sa ju alla Howisburger, de säger det. Säger man att man är svensk, Howisburger. Howisburger, alla säger det, Howisburger.
Ja. Ja, men det är roligt. Nej, vi hade en bra relation. Ja. Man gav hjärnet i matcherna och liksom spelade med lag. Och det respekterar tror jag alla också. Vi hade mycket, jag spelade ju mycket när vi spelade mot dem för att de var ju så jäkla bra Edmonton ett tag. Så skulle jag vara ute alltid när Gretzky spelade.
Vad hade du för taktik?
Ja, var nära alltid. Mm. Och då hade vi ju mycket liksom, jag spelade ju aldrig fult mot honom, men hårt mot honom. Och det visste han. Men det var roligt ibland så när hemma så det var ju alltid, vi fick alltid ha sista bytet. Det är ju hemmalaget för sista bytet. Men när man var Edmonton, då hade de sista, och det visste ju han också. Så då satt han sig på sargen, och jag satt mig på sargen. Och hoppar han ut, när hoppar han tillbaka. Och då hoppade han ut, så såg de där, ut på isen. Och så var det garmade. Det var jävla roliga grejer.
När vi är inne på Gretzky, det var ju, han var ju vi får använda ordet fenomenal, för han var fantastisk. Och det gick ju till och med rykten om, han är så, de får ju inte tackla Wayne Gretzky, det är bara han är inte affischnamn, de får inte röra honom. Vad säger du om de som säger det?
Nej, de har ingenting. Man fick tackla han hur mycket som helst. Visst, han hade Semenko där liksom i sitt lag som vi hade, Tiger Williams. Men han tog allting. Men han var så smidig och liksom bra. Han var spelfördelare. Liksom. Han kunde ju mål. Alltså, han var allrounder. Jag tyckte han var en grym spelare.
Mario Lemieux då?
Jo, men han var helt lite annorlunda. Han hade den långa reachen liksom, så här och allt sånt där. Liksom. Väldigt, väldigt duktig. Helt klart. Men jag har Wayne Gretzky som favorit när man spelar mot honom. Man hade en stor respekt för honom. Man visste att liksom, man kunde bara kasta sig ut och kasta sig på honom bakom målet. Då spelade han ju fram till Curry och det var öppet mål eller något sånt. Det var ju det han ville. Han ville ju lura dit, så man var ju alltid Alltså, var man nära han, då hade man ju, men var man långt ifrån var man väldigt försiktig, för han visste precis vad han skulle lägga puck.
Ja, du fick vara med om de här, några av de här dynastierna, Edmonton och Islanders också.
Ja,
ja, det var, var det fyra svenskar en gång.
Ja, ja, fan, de var ju skitduktiga där.
Ja, ja. Ja, jag har alla de fyra har varit med på den.
Ja, ja, vad kul. Ja, ja, ja. Ja. Ja, grymma spelare.
Ja. Du, vilken tränare, jag vet, Tommy Sandin vet jag att du högaktar. Ja. Ja. Vilken tränare är den bästa du har haft, eller den som har betytt mest för dig? Du kan ju välja flera, några stycken om du vill, men alltså, som du känner så där. Ja.
Ja, definitivt Tommy Sandin i Brynäs-tiden, för att då kom han ung och han hade så mycket fina idéer liksom, som han gav, vad ska man säga, han gav ansvar till vi oss femmer. Liksom, han, det var inte hela laget, vi hade möten innan, så femmarna, okej, okay, hur ska ni spela på boxplay, bla bla bla, så här. Och vi fick bestämma själv, för sen fick vi, det var därför vi var så bra, för att vi sa liksom, gjorde inte vi bra, då fick vi själv, då skällde vi på varandra. Vi fick inte skälla Tommy Sandin, utan vi fick skälla de andra femmen och allting sådär. Så vi visste ju liksom, så han gav oss ansvar. Och det var det som han gjorde så bra. Jag gillar Tommy med det. Och så jättebra träningar och liksom, för, liksom på sommaren också. Men sen hade vi en kille som heter Roger Nilsson i Toronto. Han var mycket europeisk lagning. Jag följde och tittade på videor.
Mycket video, Mr. Video. Ja,
och mycket, ja, och mycket idéer. Liksom sådana oroliga idéer som man, liksom, man spelar. Hur man ska kunna ta dem. Ibland så höll vi... Han hade sådana idéer. Så vi var vid egen zon ibland. Och om vi låg under eller någonting. Så då höll han inne med en spelare i båsen när vi hade bytt. Så det var ju bara fyra där ute. Och det fastade inte de andra att vi var fyra. Så sen skickade han ut den när vi fick pucken. Skickade han ut den ut på rörlinjen. Så det hade mycket sådana idéer. Och det, jag tyckte det var skitkul när man kunde liksom, ja, hur man kunde slå de andra lagen.
Du, apropå Tommy Sandlin. Du kommer tillbaka till Tre Kronor. Under pompa och ståt.
Just
1989. Du är 38 år. Ja. Ska fylla 39.
Ja, du fyller
39 där. Ja, ja, ja. Och, jag pratade faktiskt med Håkan Södergren innan. Så han var med och skulle arrangera ditt födelsedagsfirande. Sa han.
Ja.
men det var en stor anledning, trodde han i alla fall, var just att det var Tommy Sandin som var förbundskapten.
Ja. Jag tror också.
Ja.
Ja, han vågade liksom ta hem en, och det var ju många, när jag kom hem så var det många som trodde, men vad fan ska han hit och göra liksom, en gammal liksom gubbe kommer hit och spela en anslag. Men om man hade tänkt lite längre så, och spela i NHL, så måste man kunna spela hemma också, tycker man. Så lite nervös var att komma hem, det var det. Och sån delegation som av med journalister som det var på Arlanda, och i de var ju i Gävle på träningsläger, så kom jag till Gävle där också. Alltså, alla var med om maken. 20-30 stycken som bara stod där och undrade liksom, jaha Börje, hur ska det här gå då? Och hur ska det här gå liksom? Och ja, många trodde liksom att det kommer gå åt fan.
Ja, men det var ju större is, det var väl det de
tänkte allting,
på.
Ja, ja. Men det var så roligt med det här, när vi var i Timrå, spelade vi första matchen då efter jag hade kommit hem. Och då, efter matchen, jag tror vi slog Finna, jag kommer inte riktigt ihåg. Men i alla fall så när jag kom in i omklädningsrummet, då kom de in allihop. Och de bara tryckte upp mot väggen och sa, det gick ju bra, det gick ju bra. Ja, det skulle inte gå bra där. Men då hade de tänkt att jag kommer att stappla omkring och ramla omkring där.
Alltså det... Men du spelar ju länge, 38 år. Det var ju liksom, wow, på något sätt kan man ju säga, när du kom tillbaka till landslaget Börje, då hade du hoppat över en generation. Du har lirat där först. Och sen så,
ja, det var,
och sen var det, det var nästan med sönerna du lirat till de hade börjat spela.
Men, och då, klart... på den tiden kunde man inte spela med EM heller, för det fanns inte tid. Så det var det som var så synd egentligen, när med OS också kunde man inte göra det. Men ja, men det var roligt att få komma hem och spela där det året. Det var riktigt roligt.
Och, sen, och så väljer du att flytta hem till Sverige, och du väljer att välja Stockholm.
Ja.
Du väljer AIK därför Anders Hedberg, som är en god vän till dig, som du har hållit på att tampas på med ända sedan TV-puckstiden. General manager där. Och jag minns ju den här tiden mycket väl. Alltså första året var ju som en stor Eriksgata. En stor jäkla Eriksgata. Börje Salmin kommer till stan. Eller hur?
Ja, det var roligt. Jag glömmer aldrig, det roligaste alltså när jag kom hem med VM 89. Mm. När vi åkte bussen, vi bodde ute på hotell, Grand Hotel ute i...
Saltsjöbanan.
Ja. Mm. Så bussen, när så åkte vi förbi en vägg, med, alltså en stenvägg. Eller det var, de har väl sprängt bort för vägen då. Ja, där stod det. Salming lever. Och grabbarna i laget liksom hela laget, ja men börja, har du varit här och måla igen nu? Ja, 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 ja. Det var skitcoolt.
Ja, ja, det, det blev ju, ja, det blev, och det, du körde på i samma stil, ja. Du täckte skott och du spelade uppoffrande och ja.
Ja, det var synd att vi inte tog medalj. Det var ändå så tråkigt. Men
ja,
så
nya Globen var det.
Ja, det var det. Det var synd att vi inte kunde göra bättre ifrån oss. Men ja, sånt är livet.
Ja.
Men det var kul att få komma hem och spela. Ja. Så var det.
Ja, hur var det att kliva in i elitserien igen då?
Ja, men,
73 men lämnade du.
Ja, och jag skulle inte spela när jag kom hem. Det har jag sagt åt mig själv. Men det var ju Anders Hedberg som tjatade till sig. Redan VM och 49 där tjatade. Nu måste du komma hem. Och sen spelade jag ett år till. Och sen kom jag hem då. Ja, då sa jag, ja men okej då. Till slut sa jag, spelar väl ett år då. Och så spelade jag ett år i taget. Vi hade så jävla kul med AIK också. Det var riktigt roligt. För fina killar och vi hade jätteroligt tillsammans. Och det var ju bara ungtuppar där. Jag liksom, jagade gubben och spelade sådär.
Nej, men... Var det viktigt socialt också alltså, att komma in i alltså du var borta så länge att det var ett steg liksom in i Sverige igen
så. Ja, i svenska livet. För att vi hade ju inte så mycket vänner egentligen. För när vi kom hem så hade vi sommarställe utanför Gävle. Och där var vi, för då ville man ha lugn och ro och försöka ladda om då. Så det var jätteviktigt att jag kom till Stockholm. Det var jättebra liksom. Och det var bara AIK som egentligen var på med. Ja. Brynäs var väl på med, men AIK var... Och vi ville inte flytta till någon liten, så vi var ju jätterädda att vi skulle längta tillbaka efter 17 år också. Så nej, vi var superglada för att vi kom till AIK. Och det ska jag vara väldigt glad för, att OS 92.
Just det, Albertville.
Ja, och det hade jag, om inte jag hade spelat, och det hade inte jag en tanke på. Utan att jag kom med där, det var ju helt fantastiskt. Så att jag fick göra ett OS. Det var en jäkla kul avslut på mitt. Och ett till Canada Cup också.
Ja, just det.
Så det var det också. Det var fantastiskt roligt. Jag fick bara göra det igen. Och spela för Sverige naturligtvis.
Ja, är det en speciell känsla? Men trots att du upplevt så pass mycket så är det en speciell känsla i Tre Kronor?
Ja, men det är liksom att få stå där liksom, och höra nationalsången. Liksom. Mm. Jag är sån patriot för Sverige. Så det känns som att man känner bara så, en sån jäkla känsla. Och den känslan fanns också i Toronto också. Men jag känner en gång när vi spelade slutspel i Chicago. I gamla hallen där. De hade ju en stor sån här orgel där från någon, som de hade tryckt in från någon kyrka där. Alltså det var sånt liv där inne med den där orgeln. Och när de spelade nationalsångerna där, när man spelade slutspelet, alltså det rös i nacken. Man kände det liksom bara... Och man bara, så jävla skönt det var. Och det var när man spelade med Tre Kronor också. Så jävla roligt att sätta på sig en landslagströja.
Hör, vilken är förresten den häftigaste bortaarenan? Och de här gamla Chicago Stadium, Boston Garden. Alltså vilka gillade du bäst av de där?
Chicago Blackhawks. Alltså det var ju gammalt som gatan. Men det var häftigt med den där orgen. Och när de spelade den. Vilka jävla liv det var. Men den finaste hallen är Maple Leaf Gardens. By far.
Den ligger så liksom inne bland husen där.
Ja, så det var ju, alltså när man kom dit så var det som ett hem. Jag kom hem till mitt... När jag kom efter varje, liksom, jag älskar de här killarna som jobbade. Jag var inne och snackade och satt och fika med dem. Jag bara som målade allihop där. Så jag gick alltid igenom när jag kom dit för första dagen liksom, till träningsläger. Då gick jag alltid och hälsade på alla grabbarna och kramade dem. Fan är du? Lever ni? Jag var alls där. Och de bara, oh yeah, yeah, you're back again. Ja, det var som en familj. Alltså, vi kom in och de här gamla gubbarna som stod och idag är det security 200. Men där stod de gamla gubbar som stod och sa, där får du inte komma in. De var så fina. Ja, och de har jobbat där typ en del, bara 30-40 år och stått där. Älskade Maple Leaf Gardens, alla där.
Alltså, jag förstår det. Och den där ovationen där inne också gör inte det sämre direkt. Nej, 1976.
Nej.
Sen för att avsluta den aktiva karriären då, så du åkte på en knäskada. Var du på Kempehallen eller vad var det?
Jo, det var i Modo där. Vi körde ihop på någon vänster. Jag tror jag och
Fransén var det, va?
Ja, så åkte ihop och så fick vi så jag knäckte det. Och det var sista året. Och det var ju synd, men det var ju så alltså. Så länge jag var frisk så spelade jag. Alltså. Och så länge jag var kul och var frisk spelade. Och då tänkte jag, nu får det räcka. Ja. Och då slutade.
Idag då? Har du, alltså, med alla dessa skador, vi har inte gått in på dem. För det har du gjort så många gånger. Det är 300 stygn för skridsko i ansikt. Och det är, hur mår kroppen idag?
Den mår jäkligt bra.
Den gör det.
Jag. Ja, fan, jag är 67 år och, ja. Men jag tränar mycket. Jag, ja. Jag spelar tennis på måndagar och så kör jag sån här negativ träning. Jag glömde bort det, vad heter det nu?
Vad är negativ träning för?
Ja, det är när man får tyngd på bakvägen.
Jaha, okej. Okay, ja, okay.
X-Force heter det. X-Force, jag tränar sista torsdag. Ja. Och så cyklar på sats på lite immersive på onsdagar. Och så kör jag kanske någon dag på helgen också. Ja. Så det är bara för att hålla igång mig. För jag har haft lite artros i axlarna, artros i en höft. Men när jag tränar så har jag tränat bort faktiskt mina artros i axlarna.
Du har gjort det?
Jajamän.
Det går att träna bort den. Det är bra att säga till alla som...
Ja, faktiskt. Det är jättebra. Ta en PT. Ja. Jag har till exempel Daniel här på SAS i Stureplan.
Ja.
Han är en urduktig på sånt. Ja. Så han har jag hållit på med... När jag hade så jäkla ont i axlarna kunde knappt få mina armar lite. Han har tränat upp mig så nu kan jag bara ha armarna bakom mig så här. Jag kan göra nästan vad jag vill. Och det har han tränat upp med att se till att artrosen har försvunnit. Och det går att träna bort, jag lovar det. Alla som har artros, träna, men vettigt. Och ta någon som kan det där. För ät inte bara mediciner, utan ut och rör på det. Det tycker jag.
Ja, bra visdomsord, tycker jag. För det är många som är med i knäna och det är överallt.
Ja, ja, vi säger krämpa, men det har väl alla när 67.
Ja, ja. Ja. Men så tänkte jag också, du och Miss Gävle, Margitta. Ni håller ihop alla år där i Toronto och ni kommer hem. Och då skiljer ni er.
Ja, det var väldigt mycket när jag kom hem också. Så var det sånt rabalder om när jag spelade AIK där. Och det var hit och dit. Jag skulle på olika saker här och där. Och vi lanserade en öl som hette Apple-kanallager. Och jag var... Jag var borta jättemycket och hon ledsnade på mig.
Ja.
Om jag all rätt, för att jag var borta. Det var det har varit en annan människa kanske också. Ja. Men vi har jättebra relation idag. Ja.
Bor hon i Toronto, bor hon i Sverige?
Nej, hon bor i Sverige.
Hon bor i Sverige också.
Vi har ju liksom barnbarnen och barnen också. Så vi ses ju alltid vid födelsedagen. Så vi har jättebra relation.
Ja. Så har du en annan kullbarn också med Katarina.
Ja, med Katarina.
Ja, och där har du landslagstjej också, Bianca i sjukkamp. Ja. Det går i arv det där med att ta ut sig sjukkamp. Det är inte det lättaste grejen att välja.
Nej, men det är jättefina. Liksom Rasmus som är 22, Bianca är 19 och 20. Och flytta hemifrån också. Och egen lägenhet också.
Ja,
så.
Ja, ja.
Ja, så det är... Nu är det tomt där hemma. Hon pratade om ett år nu att hon ville vara ensam.
Och stora barnen också?
Ja, de bor i Vaxholm. Ja. Och jag har fyra barnbarn också.
Sonen jobbar som arkitekt, va?
Ja, han är arkitekt. Ja, stämmer det.
Och nästa dottern
var bank. Elsa, Teresa, hon jobbar på Royal Bank of Scotland.
Ja, just det.
Så hon har full fart.
Ja.
Det är full fart på allihop.
Ja, det. Och full fart på Börje Salvin.
Ja, men för fan, man får inte sätta sig ner och det gör nu.
Nej. När jag har dig framför mig här så måste jag titta i mina förvirrade anteckningar. Ja. Jag har skrivit upp. Är det någonting, Börje, som jag skulle ha frågat, som jag har missat här? Ja, det finns jättemycket jag missat, men som du känner att nu när du har chansen och har mikrofonen här så får...
Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har pratat här nu bra. Jo, som du säger, det finns det hur mycket som helst att ta av.
Mamma Karin, det måste vi ta, för hon är, förstår jag, riktig färgklick. Men du och Stiga har förbjudit att gå ner i källaren.
Ja.
Du får inte gå ner i källaren längre.
Nej. Men hon har ju dråsat ner där en gång. Hon håller på att ta livet av sig själv. Ja. Hon är 91 år gammal och hemma, bor kvar i huset. Men var ju fixat så hon får ju bara gå på ett plan.
Ja.
Men hon ser väldigt dåligt och älskar idrott. Hon bara tittar. Ja. Det är hon som vet allt. Hon ringer, du vet att jag är på tv nu ikväll? Ja. Jag pratar med henne nästan varje dag.
Ja.
Ja, hon är så klar i skallen och vilket jag är jätteglad för.
Ja.
Men det är klart, hon är 91 år och sina kramper där hemma, men hon var bra.
Ja, ja. Och så har du en ny kärlek, Pia, som var hårfrisörska, men sen träffade hon dig och började plugga och nu så...
Ska hon bli polis.
Ska hon bli polis, ja.
Hon går i polishögskolan nu i andra terminen av 5.
Ja,
så, ja, det är spännande hemma nu. Hon kommer hem med batonger och grejer.
Det du skötar, ja.
Ja, jag får vara lite så här... Försöksperson.
Ja, prova han, klar.
Ja.
Du, jag tänker, när Börje Salming vaknar på morgonen, har du någon devis du tänker, eller någonting som du, för gå, nu ska jag gå upp och göra en bra dag, har du något liksom, har du någon sån där som får dig att studsa upp ur sängen som du tänker på?
Nej, jag brukar faktiskt, jag har så mycket, nej men det är ju träningar när jag tränar. Mm. Och då har man lite runt omkring det, så har jag lite olika saker som jag håller på med. Och mycket, ja, mycket tankarna är mycket mitt hem i Norrland som vi har fått ärva då efter min farfar och mina farbröderna och pappa då. Så där håller vi på att fixa och dona och bevara det till, tycker jag, för, till våra släktingar och allihop. Men annars är det varumärket naturligtvis. Liksom med Salming Sport, med running och allting vad vi har. Liksom det flyter på riktigt bra, det är riktigt kul. Och där har man lite jobb lite höger och vänster. Och, men annars har satt, när jag fyllde 65, så det jag gjort är att jag sålde mitt hus i Vaxholm. Jag tänkte nu ska jag inte ha massa måste. Och sen då liksom bara leva livet. Och mycket mer fara ut och se lite mer av inte bara var jag kommer ifrån, men liksom Norge och allt det. Det är min, ja, ut och göra äventyr.
Ja. Hur ofta pratar du med Stigge?
Ja, han pratar med. Jag pratar man idag.
Ja, det ser jag. Ska nog ringa Stigge från han. Kan jag göra en podd med honom?
Ja, det ska vi göra. Ja, absolut.
Få ta numret.
Ja, men han har ju, men brorsan har ju varit fantastisk också liksom med landslag
och Stygge, Stigge, det var en tuffing.
Åh, skojar. Han ville man inte liksom på den där blicken på sig inte. Då sprang man.
Tack snälla Börje.
Ja, tack själv.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig så går det bra via Twitter Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.